Hantverkspira hade äran att besöka Ruckel Brewing, före detta Strömmans bryggeri i Sidekick Johans hemstad Trollhättan. Bryggeriet ligger helt otroligt fint placerat nere vid Strömmen. Micke som är bryggare och även gör typ allt annat på Ruckel Brewing tog emot oss med öppna armar. Han visade oss runt i bryggeriet och berättade dess historia. Vi snackade oss igenom stora delar av sortimentet. Och då Sidekick Johan är med blir det såklart en hel del bryggtekniskt snack också. Innan vi rullar avsnitt 67 vill jag ta chansen att pusha för min ölprovning. Bor du i Göteborg eller i omnejd har du världens chans att komma med på en grym ölprovning. Hantverksbira håller en ölprovning lördag 7 oktober klockan 16 på pubben The Golden Days. Som vanligt när Hantverksbira är i farten kan vad som helst hända. Länk till provningen finns i min bio på Instagram. Ha en fin lyssning. Cheers!
Och så, men du kör allt på burk eller du
hörs också? Nej, vi kör allt på burk.
Har du egen maskin?
Ja, den står där. Den är ganska nyköpt också faktiskt. Den fick den i november, december.
Okay. Innan det hade ni nytt då eller?
Ja, vi hade Kenman innan. Ja. Och så hade vi en egen flaskbuteljeringsmaskin.
Ja. Men Kenman kom ner hit?
Ja, visst. Ja, det var ju traversen då, så plockade ner maskinen och visade upp den i... Så vi kör fyra gånger varje gång då för att få upp alla prylarna och så. Och så ställde vi den här då, maskinen. Ja. Så det var ganska bökigt och så, men då stod flaskmaskinen där, där våran burkmaskin står nu då. Så att det var nästan enda sättet att hantera det då. Men,
hur många burkar är det på sån här pall?
5700.
Det står ju
5474.
Det är ett par burkar. Ja.
Ja. Och det blir ungefär, beroende lite på vilken öl man gör då, så blir det ungefär en sån pall som går åt då till 2000
liter. Ja. Ja, en brygg då.
Beroende på lite, har man en väldigt låghumlad lager till exempel och lyckas fylla tanken bra så blir det betydligt mer än om man gör en hazy IPA med kilovis med humle.
Men då, du tar dem där i tanken också då?
Ja.
Man får ganska mycket som sugs upp i humlen där då.
Ja.
Men vad om du tänker om du säger att du får ungefär en sån pallburk på en 2000 liter. Så hur lång tid tar det burka genom den då?
Den är effektiv den här maskinen alltså, så att den gör säg att det går från när vi startar tills beroende lite på när på dagen man startar, om man blir hungrig och behöver ta lunch, vilket jag helst inte vill göra när man kör då, men det tar 3-4 timmar kan vi säga.
Okay.
Att tömma den, så att två personer. Jag har till och med kört den själv några gånger.
Aha.
Då är det lite, får man pausa maskinen så för att man hinner inte riktigt med. Jag bara plocka på och plocka av den. Men alltså två personer är det lugnt för till och med att köra. Den är så pass
effektiv.
Ja, den är jätteeffektiv.
Köpte alltså. Ni den ny eller?
Ja, vi köpte den ny från England. Aha. Det är en microcan-maskin och den är väldigt state of the art. Säger de som säljer den. Nej, det är den faktiskt. Den är jättebra. Den är otroligt.
Vad är den här tanken då?
I den här har vi Noab som den är väldigt nybryggd men den är färdig så den står på klarning nu.
Ja.
Det är väl det som folk brukar vilja att man kallar för färsköl då. Ja. När den ser, för den är ju nästan hazy nu alltså, jag kan ta ett kast. Jag spolar ur den lite bara för det. Jag tror att jag hamnar lite skräp.
Hur länge har du denna lagen på tanken här då?
Nu har den här stått i 3 veckor. Bra, och den, alltså det är olika det där. Ibland så den här brukar jag alltid brygga direkt när jag tappat den än. Så beroende på hur lång tid det tar innan det tar slut på hyllan så får den stå kvar på tank istället och bara ställa ner temperaturen på den.
Okay. Så du tappar lite grann efter on demand då?
Precis.
Så du kan hela tiden ha en ganska färskt flöde in på produkthyllan då?
Du ser ju att den är ganska så... Som hejsin i och med att den är precis nedställd så att den börjar
leda. Men låter du den bara stå och lagra och sedimentera eller kommer du även göra någon annan klarning på den?
Vi har ett klarningsmedel också, Super F kallar de det, Murphy & Son heter det här. Det är ju ett sånt veganskt, kommer inte ihåg vad det heter, men det är som ett någon vegansk produkt i alla fall då, som man egentligen blandar med. Man bubblar i, det brukar vi säga att man blandar det bara och så lägger det sig som en filt överst och så
Och trycker ner allting.
Trycker ner och tar med sig allt.
Så att du fyller på det på toppen?
Nej, vi tar ett sånt vanligt Corneliusfat faktiskt. Och så flushar den med CO2 först då, och så trycker in det genom tanken.
Så. Ja, och så trycker upp det då?
Ja.
Och sen får du sjunka ner?
Ja, precis.
Aha, okay.
Så att man, jag skulle gissa att det skummar upp rätt mycket in i tanken om att man verkligen blandar det så.
Ja.
Så lägger det sig på toppen och så sjunker det ner bara som en filterduk nästan. Och, ja. Sätt. Och det går väldigt fort. Alltså, jag tror det är... Alltså ett dygn så har den klarnat rätt bra redan.
Ja. Mm.
Så det går väldigt fort.
Mm. Men ja. Nohab lager alltså?
Ja.
Är det en byggt för bolagets, alltså, företaget Nohab?
Ja, det finns ju en, och det är den t-shirt jag har på mig idag. Nohab Diesens vänner, de har en föreningslokal som är en förening då, som värnar för gamla Nohab-grejerna. Nohab höll ju på med lok och valsar och turbiner och de fuskar lite med kärnkraft till och med och så här.
Mm.
Och de är väl just då vurmar för diesel historien är det då.
Okay.
Och de frågade för ett par år sedan om vi var intresserade av att göra en öl som de kunde köpa då på Systembolaget och så. Och så hade vi lite turer med vi fick använda namnet och så. Och när det var klart då så gjorde vi den här. Och de var ju ganska tydliga med att de ville ha en enkel, gärna tysk liknande lager då. Mm. Så därför är det en Sasshumle och det är Hallertauer Edition i den.
Mm. Och sen är det, vad är det, bara pilsnermalt eller?
Ja, bara pilsnermalt. Ja, det är faktiskt lite melanoidinmalt i den också. Jag gillar att använda den i nästan all lageröl man gör, så jag tycker det blir lite så här brödskorpig touch på det då.
Men den är lite, jag har inte sett mycket färg på den eller?
Nej, det är det inte.
Utan det är utan mest det... att du får lite karamelligare.
Ja, ja, det är någon procent bara. Som är, den är ju ganska svår att dosera. Så när man, särskilt då för hembryggare då, när, här kan vi prata kilo hela tiden. Men om du tappar in några gram extra så är ju inte det något för oss. Men när man gör det i mindre skala så spelar det då. Och sen är det ganska där, noga att dosera den rätt. Som allt annat givetvis. Men...
Den är väldigt krispig och fräsch. Så.
Mm, jag tycker den är väldigt bra. Den...
Men jag är nästan lite lurad av doften, men det är ju lite torrhumlad.
Ja.
Men den har inte riktigt den smaken i sig.
Nej.
Som man gärna ställer in sig på.
Ja. Väldigt... Det blir ju mycket nu. Så den är otroligt färsk nu. Då. Den är ju sagt att den är 3 veckor gammal bara. Och, det är precis så jag har sänkt den och skördat gästen och så har det till nästa bryggning. Så att...
Men även på den här lagen, torrumlar du den också?
Nej.
Den var bara
så.
Men har du sent i koket eller?
Ja, den är torrum, eller den är humlad i koket på 45 minuter till kokslut då.
Mm.
15 minuter och sen faktiskt lite grann på noll också då.
Mm.
Och sen så står den i en whirlpool och så får det stå och sjunka lite i kvart 20 minuter ungefär så att det klarnar i kokstället då innan vi kan pumpa ner.
Pumpa den då. Mm.
Ja, det är ganska mycket humle i den också. Man luras ju ofta och tänker att så här en lager och så inte har så mycket. Nu drar den här mycket av tysk pilsnerhållet och så, att den har lite beska och så i sig. Men där får man hålla igen, för det är folk lite känsliga för beska. Medan många gillar beska jättemycket. Och det är jag till exempel.
Ja, verkligen också. Ja, men det är ju precis, det är ju alltid en balansgång. Men man tänker, om vi vill ha den åt den tyska pilsnens karaktär, men då vill du ändå ha lite krispighet och vill ändå markera väska. Du kanske vill ha lite urtig gräs i touch i den, liksom, om man nu ska hålla stilen då.
Ja.
Men sen är det som du säger, det ska ju bli en kommersiell produkt av det också.
Ja.
Så att det behöver ju tilltala kanske fler än ett begränsat gäng mördare också.
Ja, precis. Och så får man ju respektera det när de kom och bad oss göra det här då, att de var ute efter det här. Det är ju ett gäng... Hoppas de inte lyssnar. Jo, jag hoppas de lyssnar förresten. Det är ju ett gäng gubbar. Gubbar gillar traditionell öl.
Ja.
Och det gör ju jag med.
Ja.
Så att man får ju tänka sig, det var det här vi lovade om. Ja, hålla det.
Ni har ju en massa andra produkter.
Ja, precis.
Men tänkte du så att om det inte slutar på hyllan så låter den stå. I princip, är det så att det är mest lokalt systembolag som gäller här då, eller?
Vi har ju den här produkten, till exempel. Ja, den här har vi på 8 butiker. Men det säljer ju alltid bäst lokalt. Det är alltid lokalt, det närmast lokala som säljer bäst. Så in i stan och så köpcentret som ligger här ute utanför stan då, det är ju de två som är våra bästa butiker.
Mm.
Sen har vi ju lite utåt, säga, mot Lidköpingshållet, det är Nossebro och så här, och neråt det ledet som är strax nedanför Trollhättan bara, men det är ju lokalt det största, utan tvekan. Den här är väldigt stor på restauranger också,
ja,
både kul. På fat och burk faktiskt. Mm. Så det är många som vill ha den, för att det är, den är inte så dyr. Den är, som sagt, vad folk förväntar sig av en öl, bara så här, och lätt för dem att sälja.
Vad kostar den på bolaget?
23,90 tror jag. Ja, 23,90 tror jag.
33 då.
Ja.
Men det är lite kul att säga ändå att man ändå kan ha den lite nära samarbetet då, så att du kan i princip tankhålla det fram tills det börjar ta slut.
Ja, ja, visst.
Och då tappa och få en klupa produkten på hyllan på, ja, ja, på dagen i princip nästan.
Ja, ja, herregud. Vi har kört iskall öl till Systembolaget alltså. Ja. Vi tappar ju mellan 0 och 1 grad någonstans där. Vi har stått och gjort det här dagen innan, och en pall som blir så stor den svalnar ju inte eller kommer upp i temperatur särskilt fort. Och dagen efter jag har kört ut det då, så är det fortfarande bara någon grad varmt.
Så när man tar på purfärsk öl och kallt från Strömmars. Men nu har bytt namn också.
Ja, precis.
Ja, så nu får vi säga istället för Strömmars bryggeri får vi säga...
Ruckel Brewing, eller Ruckel kallar vi det.
Ja.
Det är för att vi kallar ju, ni har ju sett lite bilder i alla fall på huset ser ut. Och det var ju det, alla kallar ju för Rucklet hela tiden. Mm. Så när vi pratar om det sinsemellan så är det hela tiden så här att ja, vi går ner till Rucklet och tar det. Och så därför kände vi att det låg alla oss närmare om hjärtat och så här då med... Namnbyte och,
ja. Så att vill man ha purfärsk öl från Rucklet Brewing nu då, så kollar man läget här.
Ja, precis.
Så kan man dra ner till det lokala systembolaget i Trollhättan då.
Ja, faktiskt.
Så kommer du kunna hitta produkten i princip på dagen där då.
Ja, det kan man faktiskt göra.
Det är ju perfekt.
Det är ju magiskt.
Ska vi ta och kika vidare in här?
Det kan vi göra.
Burklinan.
Ja. Här har vi den, ja.
Yes.
Den är, som sagt, den är väldigt bra. Det är den maskin jag är gladast över. Ja, faktiskt. För att den är så... Den är kompakt. Den blir ganska lång när man ställer på etikettmaskin och rundbord och så. Då.
Ja, just det.
Men den är ändå väldigt liten till... Ja.
Men du har ju inte så förbannat stort utrymme här.
Nej, det är ju inte det. Och det är
nästan gjort för utrymme.
Ja, precis. Det är mycket långa, smala gångar eller höga, smala rum. Och det är den är väldigt bra alltså, anpassad för det. Och den gör som sagt... jag vet faktiskt inte vad de säger, Microcan själva, att den gör, hur många den gör i timman och så. Men vi brukar väl köra någonstans 1500-2000 burkar i timman på den. Och det är... precis lagom takt för att kunna tömma en tank i en vettig hastighet och hinna med.
Det tar inte så himla lång tid att burka en tank, eller?
Nej, det gör inte det.
Vi pratade om det förut, 3-4 timmar. Så
det. Ja, det brukar det ligga på det någonstans.
Men vad man kanske inte kan säga, men vad ligger en sån här investering på? Man har hört att burkmaskinen är en ganska dyr investering för mindre bryggerier.
Ja, den kostar, som den står här med rundborden och etikettmaskinen, det är ju deras egen etikettmaskin också då, som är otroligt bra, så kostar den ganska exakt 1 miljon. Och jag tycker faktiskt att det är billigt. Nu är det ju, låter det dumt att säga att 1 miljon är billigt. Jag tycker inte det är lite mycket pengar, för det är ju jättemycket. Men om man ser till all teknik man får, alltså det är verkligen custombyggt allting och styrningar och sånt som... Har de tänkt till att det är hyllösningar istället, så att går något sönder så kan vi köpa det. Om några prylar igen skulle paja då, som inte är där, deras custombyggda då. Och den var alltså så pass, när vi startade och körde, vi har inte ens ställt in, inte ens ändrat några inställningar så, annat än för tider och så, för själva burkningen då, men de mekaniska måtten och så där, det var bara att köra direkt.
Okay.
Ja, verkligen.
Det är inte alltid det man hör från andra bryggerier, att den har ju som in i helvete mycket problem på engelska. Kanske inte de har köpt från Microcan, det har jag ingen aning om. Men...
det är rätt många, jag vet Stigbergets på Ringen, de har ju en sån här. Så jag var där med dem en dag och burkade. Och, han Jagge som är förpackningsansvarig och sånt där. Jag frågade om fick vara med dem en dag och burka helt enkelt bara för att känna lite på maskinen. De har ju en, två feta grisar har en. Barlin Beer har en. Ja, det är några stycken så här som har just den här maskinen då, och alla har varit nöjda. Så det därför var det väldigt lätt att välja den här. För vi kollade också på den här KASK först som många andra har. Som Canon åker ut med till exempel. Och den var man ju lite van vid eftersom vi hade kört Canon innan då. Men sen när jag hade sett den här så tyckte jag att den var magiskt bra helt enkelt.
Men man kan ändå räkna hem liksom en sån här investering. Det är inte ett jättestort bryggeri trots allt.
Nej.
Ruckel, och många kör ju som kan man för att slippa investera.
Ja.
Men det går ändå att räkna hem på något sätt.
Ja, över tid så kommer du göra det. Vi har väl inte gjort någon så här stenhård kalkyl på exakt då ska den vara betald. För att det går ju lite tursamt uppåt hela tiden i försäljningen. Så att man får väl snarare hoppas här då att den ska ha betalt sig inom så många år. Men så som jag tittade på det då var att det vi betalar till Canman, det är en rimlig summa pengar, de tar allting. Ja. Men det är alltid, du är lite så här beroende av någon annan också, tider och säga, jag kan komma på morgonen nu att så här, vi tömmer en tank och så gör vi det. Och när man ställde då det i relation till vad det kostar att ta hit Canman mot att köpa en egen då, så då känns det vettigast helt enkelt.
Ja, det är härligt när vi...
Men om vi var inne lite grann på att prata volymer, hur mycket kan ni trycka ut ungefär på ett år nu?
Nu hur mycket vi kan, det kan inte riktigt svara på. Men vi gör senaste året så gjorde vi 43 000 liter.
Och om du säger att det går lite stadigt ändå, att peka uppåt. Har ni någon ambition där att liksom försöka växa det? Eller som du sa, den flaskan sitter lite grann i gästtankarna också.
Ja, så är det ju. Och nu är det ju svårt att få in fler gästtankar här som det ser ut. Så att det får vi se lite. Det går alltså med de tankarna vi har nu, så går det. Det beror också på vilken öl man gör. En del öl går fortare, en del tar lite längre tid. Men då måste det ju säljas också, omsättas på ett annat sätt. Och det är ju mycket jobb med det med. Men jag ska tänka mig att vi kan åtminstone göra 30 000 liter till som det ser ut nu här på ett år.
Ja, det finns lite marginal att växa på.
Ja, det gör det. Det gör det.
Ja. Då tittar jag inte riktigt och ser om det kommer ut där än. Men det är klart att alla investeringar man har gjort är de mått man vill ha, de vill man utnyttja.
Ja.
Så även om du har lite mer space uppåt så du kan bygga större tankar, det är klart att då får du ställa av en befintlig, sälja en befintlig tank då.
Ja.
Du ska liksom uppgradera dem till större volymer då.
Vad har du med på lagringar ute då?
Vi har en öl som heter Juicy. Som är,
Juicy, vad är det?
Det är en New England Pale Ale, alltså som en New England India Pale Ale, fast lite lägre alkoholhalt egentligen. Kan man hitta en piggyback?
Ja.
Jag tycker att det är en väldigt trevlig
bäst. Väldigt trevlig.
Ja. Det är bra också, den är 5,2% ligger den på Noab. Det är ju faktiskt Juicy med. Men det är en bra alkoholhalt på något sätt. Ja. Att, jag förstår hela det här att viss öl ska vara mycket, mycket starkare än annan öl och så. Att det finns
det finns
vits med det, såklart. Men det efterfrågas så mycket ute på restauranger och så, framförallt då, lite svagare öl istället. Och vi försöker så gott det går att sälja på fat till restauranger.
Men arbetsnamnet på den här ölen ser ut att vara något helt annat.
Ja, det är en historia som jag inte kan gå in på.
Jag kan säga, kanske inte ska säga arbetsnamnet.
Jo, det kan du säga.
Ja. Brunsåsen.
Ja. Det låter som ett...
Ja, det låter inte så gott. Det låter inte som en idé man riktigt får i glaset heller.
Men det är ju gammal folkhemsmat. Brunsås och potatis och köttbit.
Det är det vi flörtar med, folkhemmet.
Ja, precis.
Ja, precis. En nejpa.
Jag känner det jättehärlig.
Den är ju rejält torrhumlad också då.
Det känns ju verkligen. Hur länge har den stått här på tanken?
Den har den är ju klar. Alltså, den bara väntar på etiketterna som är någonstans ute på lastbil, verkar det som. Den bryggdes ju 19 april den här. Så den står egentligen och väntar. För det här blir ju Ruckels första officiella nysläpp då på Systembolaget.
Ja, det är en ny brand och nytt namn.
Ja, precis. Mm. Så den står då och väntar på förpackas igen. Mm. Det ska jag göra nu i veckan.
Ja. Men då sa du att du brydde sig den 19 april. Och hur länge vill du hålla en IPA på tank? Är det några veckor du brukar
ja, alltså när man väl har sänkt ner den. Och ni känner ju att den är ju ganska kall nu också. Då. Mm. När man väl har sänkt ner den i temperatur så klarar den sig väldigt länge. Mm. Och alltså ofta så brukar jag sträva efter att brygga den och så ha den på burk inom 4 veckor. Mm. Men om den står ett par veckor till så är inte det någon skada med det på något sätt. Mm. Och här var ju då för att det är ett nysläpp och så man fick ju...
Då kommer man äta på hyllarna.
Juicy.
Juicy. Mm.
Väldigt len.
Ja, jag tycker den är väldigt, ja, väldigt trevlig. Alltså.
Ja. Vi pratar lite teknikalitet i den här då. Vad har du varit för hamnetyper den här då?
Simco, Mosaic och Galaxy. Mm. Så torrhumlen är bara Simco och Mosaic i den. Ja.
Galaxy har du med som...
Galaxy med, ja, egentligen bara i slutet. Då. Så att den här är ju en sån som... Den kokar helt utan humle och sen stänger av egentligen och startar en whirlpool bara och så häller i humle.
Okej, okay, så
den...
det var ingenting under koktemperatur?
Nej, utan det är precis vid avstängningen då. Mm. Sen står den ju då eftersom det är ju inte som hemma man kan kyla ner det som står i kokkället. Det går med en väldigt massa ombyggande och mäckande men det är inte nödvändigt. Ja. Då får den stå och så sjunka då i 20 minuter så att de största partiklarna egentligen från humlen och så då lägger sig i en kon i botten och så tar vi ut det på sidan sen på kokkället.
Och sen pumpar du över det här och sen torrumlar du från toppen tanken eller har
du? Ja, precis. Det är ju som en liten trycktank som man sätter på uppe på den stora porten då. Ja. Och så får man då flusha den med CO2 och sen fylla den och så tömma den ner i tanken. Och det får man göra flera gånger med sån här med så pass mycket. Jag tror det är bortåt 15... Jag inte, där, ja. Ja, fast det stämmer inte. Men det är någonstans 15-17 kilo av 5 totalt på torrhumling i den.
Det är 2000 liter ungefär. Ursprungligen är det andra
om. Ursprungligen, ja. Så det är 2000 liter vört är det det handlar om. Men sen, det suger upp så ofantligt mycket alltså just vid torrhumling. Och även den humlen man är i kokot, även om inte det är så mycket.
Så det vad tror du ungefär om du säger att du har 2000 liter vört i koket? Vad kan du förvänta dig att du kan tappa ut då?
Ja, det kan bli någonstans 1400 kanske.
Så mycket som försvinner.
Ja, det försvinner jättemycket.
Jävlar. Fattar man ju de som började laborera lite grann med de här oljor och sånt.
Ja,
till exempel har vi en helt annan mängd. Ja. Även om man kan diskutera ibland hantverk och smakprofiler och så. Men det är ju en annan grej. Men det förstår ju med antal liter.
Absolut. Jag skulle faktiskt vilja prova den om fast i liten skala då, kanske att man provade för att se. För det är alltid lätt om man vet sen någon annan har gjort med den här formen av, jag undrar om man ska kalla det essens, men de kallar det för humleoljan.
Ja, humleolja tror jag det kallas också. Ja. Ja.
Och då är det lätt om någon sticker ett sånt glas till den och var positiv eller negativ till det. Man väljer ju ofta någon av det. Och så har man bestämt sig så tycker man att det är jättebra eller det här smakar kemiskt. Mm. Det skulle vara kul att prova det.
Man behöver blindtesta egentligen om man ska få en objektiv tanke kring
det.
Att man inte riktigt vet vilket som är vilken.
Precis.
Vad gör ni när ni experimenterar fram nya typ som den här då, Juicy?
Egentligen så tittar man väl lite på så här, dels vad man har på hyllan. Vi byter ju som alla andra, eller de flesta andra så att säga, bryggerier i våran storlek, byter ut mycket produkter hela tiden. Då. Så man ser lite vad man har på hyllan, vad andra släpper. Och så börjar man att tänka lite på så här, vad är det för humle som jag gillar framförallt. För att det är ju svårt att veta vad andra gillar. Ofta om man komponerar det väl då så blir det ju bra och då är det, gillar man den här typen av öl som är en som hazy IPA så tror jag mig veta då att då gillar man de här humlesorterna på det här sättet då. Så det är egentligen så det går till. Man börjar fundera på något. Ibland kommer namnet först och så känner man någonting för det. Ibland kommer namnet inte först som i det här fallet så att man måste ha något arbetsnamn.
Men kör du fulla batcher alltid när du testbrygger så att säga också.
Ja, det finns inte riktigt tid att rapp på. Jag har gjort några grejer när vi har haft event eller tap takeovers och sånt.
Ja.
Så har vi gjort väldigt små då, i ett litet 100 liters.
Ja, okay.
Men då har det bara varit, det har inte varit som testbatcher för att släppa något stort sen, utan det har varit för isolerad event egentligen då. Vi har gjort lite så här suröl eller jättestark engelsk ale och såna grejer. Lite så här roliga grejer att släppa bara.
Det är så ett utmaning med att skala upp recepten sen också, kan tänka mig, till den här storleken.
Ja, det är ju inte bara
att ta gånger 10 liksom.
Nej. Nej, det är ju tyvärr inte det.
Jag vet inte om mitt hårsvall påverkar micken, men du kan väl dra det bort för säkerhets skull.
Jag tänkte på, men så du sa att du experimenterar lite grann, men pratade om att du har jobbat fordon industrin tidigare, men det här kan ju inte vara första gången du kommer i kontakt med ölbryggning.
Nej, det är det inte. Jag har som många andra, nästan alla andra tjänster som ibland man pratar, bryggt jättemycket hemma innan då. Och sen är det klart att man har känt och känner lite folk i branschen och så har varit med på olika små bryggerier och tittat, mest för studiesyfte då egentligen. Och, men framförallt så är det ju gedigen hembryggning.
Mm.
Och gillar det med att mecka med grejer och bygga, pilla.
Och du har även byggt egen utrustning då?
Nej, det har inte gjort. Jag har byggt om lite så här. Har jag gjort. Men inte byggt något från scratch, för att det hade varit kul att göra det med, men det känns inte det nödvändigaste.
Men behöver man vara lite uppfinna Jocke när man är bryggare, eller?
Ja, om man som jag, då är jag ju ensam i bryggeriet på heltid. Så, och det är ju mycket som händer. Det är inte så att du får en manual med till någon av maskinerna som man kan bara så här, ja, steg ett, gör så här. Och det pajar saker hela tiden. Det är mycket maskiner i och med att det är traverser och sånt här också. Jag har inte lagat traversen så här många gånger, men det är klart att det är bra om man har ett öga för teknik och prylar på det sättet. Då. Förstår vad som, om en, det här har aldrig hänt i våran burkmaskin, men att ett lock till exempel plötsligt blir snett, alltså man förstår varför det händer, så man inte bara står och tittar och så här, nej det går inte längre, vi får stänga av ungefär. Det är bra, det är jättebra att ha det.
Och sen när du jobbade, eller gjorde på eget förvård som hembryggning, vad jobbade du då, typ 30 liters eller 50 liters? Eller hade du automatiserat bryggverk eller körde på spisen? Eller vad?
Jag har gjort allt egentligen och gör lite grann än fortfarande så här att jag kan göra både på spisen och i ett 70 liters Braumeister här.
70 liter? Ja, det är ju ändå en rejäl press.
Ja, men det...
Ja, kul. Har du direktlina från Vattenfall här då hemma? Eller kör du propanvärme på den? Eller vad?
Nej, det är el tyvärr.
Ja, jag tänker det. Det måste vara rätt bra fråga.
Kör på nätterna då.
Ja. Ja. Här kör vi faktiskt bryggverket på gasol. Så det står ett gasolmagasin här. Det är en byggnad som är på utsidan.
Okay. Det var innan det blev som energikriser och sådär.
Ja, fast gasolen har inte...
Det
har
nej, men jag tänkte det var påverkat. Innan. Ja, vi hade det sen tidigare.
Liksom. Ja, absolut. Ja. Och det var ju egentligen anledningen att man tycker att när Västsveriges största kraftstation ligger så nära så skulle man ju köra på el. Men då diskuterar man väl så att det är en väldigt hög abonnemangsavgift. Då drar in så mycket ström då som krävs för den. Och så står det mest ändå hela tiden. Och det visste man väl inte hur stort det skulle kunna bli och så. Jag hade väl tyckt att det varit skönare att ha det på el givetvis, för det är bekvämare. Man behöver inte hålla på att starta en gasolanläggning som drar på pannan till det och allt sånt där, utan det är mer att trycka på en knapp och så är allting igång. Då. Men det funkar jättebra. Effektiviteten i gasolen är hög, alltså det går fort att värma upp och så är det otroligt effektivt. Så, så att en bryggdag för mig, jag är inte den mest morgonpigga människan, utan jag kommer in vid 8, kanske senare till och med. Och sen är jag färdig klockan 3. Då är det färdigbryggt och så. Så att det går fort upp i temperatur. Ja. Och det...
Har du på timmar och städa där också?
Ja.
Perfekt ju.
Ja.
Pula och fixa. Vi pratar om lokal el då, fast det kan man inte utnyttja. Då. Men om man pratar råvaror så, vatten, är det kommunalt vatten ni kör?
Ja.
Och sen vattenbehandlar det bara efter den stil och typen du vill ha.
Ja.
När det gäller liksom malt, Kör ni ekomalt eller köper ni upp internationellt?
Ja, nu köper vi från Baltic Brewing. Det vet jag många andra som köper från. De har väldigt bra produkter. Nu kör vi bara Simson malt just nu. Mm. Den är lite för dyr egentligen för vad man skulle vilja betala. Mm. Men den är å andra sidan väldigt bra. Den är stabil. Där så att det blir samma, samma produkt gång på gång. Fast vi har också kollat nu med en lokal, otroligt lokal leverantör av spannmål. Mm. Som då vill släppa en ekologisk öl då, gjord på råvaror. Det är att jag vill hitta humle som är jättenära odlat också. Då. Och det är ju det som är svårt, egentligen i Sverige. Ja.
Om man ska göra en riktigt lokal, ja.
Precis.
Sen så kan man ändå gå eko och hitta ekoleverantörer.
Ja, visst. Och det är förmodligen så. Det, ja.
Även om det kommer bli dyrare alternativ.
Ja, ja.
Men vet vi många som pratar som jobbar just med ekoproduktion. Ja. Det är att visst du kan säkra upp liksom, svensk spannmål ekoproducerat, men humlen är svår.
Ja.
Visst du kan hitta lite grann i Sverige, men då får du en viss typ av humle. Det kanske inte den du alltid vill ha överallt.
Nej, precis.
Men då får du upphandla internationellt ekohumle då. Visst,
ja.
Det kommer kosta mer, men det är ju det du får för labeln att den är ekoproducerad.
Ja.
Tänker man mycket på säljer eko om det sägs, för er som bryggeri?
Ja, vi har ju inte haft någon ekoprodukt. Så,
efterfrågas det?
Ja, vi får frågan. Vi har ju mycket visningar, så här, bryggerivisningar och sånt. Och det är alltid är det någon, eller oftast är det någon som frågar just efter de lokala produkter, ekoprodukter och sånt där. Och jag gillar ju det. Jag tycker att alla borde värna om miljö och alltså världen vi lever i är ju skör, känns det som just nu. Men det är svårt. Mm. Att få till det. Men jag kan säga att vi försöker verkligen att få till någonting på sikt. Och ska få till någonting på sikt också.
Jag tänker rent när man tänker, när, som du säger, lokala kretsloppet. Att bara börja och säga att du hoppar på någon som ändå har lokal spannmålsodling.
Mm.
Och så bygger man någon form av cirkulärt. Jag vet många har jobbat med även till exempel dra och restprodukter. Att man kanske kan få ut det som visst man kanske grisfoder eller vad det må. Liksom man börjar bygga det lilla cirkulära ekosystemet. Ja, men det är ju en kul grej för brandet, men det kan ju också bli en liten kul grej för community runt omkring.
Ja, visst.
Och det kan ju också snappas upp och man kan ju få lite publicitet för att man ändå satsar på det.
Ja.
För att det är inte det som kanske är det mest ekonomiskt givande just nu här och nu. Nej. Men det är ju ett sätt att bidra tillbaka till.
Men så har ju faktiskt att Dravet är en grisbonde som hämtar. Och jag vet inte om han använder det enbart som han säger att det inte är fullgott foder till dem, men det är som ett godis till dem då, så att de gillar så här. Då, om de inte vill äta en tråkig mat så blandar man det här så det är lite gott för dem. Men jag tror även han gödslar och sånt med det, använder som nu kan inte alla termer i jordbruk riktigt, men när han har sått något nytt så bäddar över det med det och så här.
Ja. Så det är så nu att du redan kan, det återanvänds ändå?
Ja, visst.
Och det går ut igen ut på.
Men det går till brödbak också, fast det är högst internt här då på kontoren som vi delar plats med. Att jag bakar bröd ibland och så bjuder de kontorsfolket.
Ja, vad roligt. Titt, vad kul.
Men om man tänker på nästa del då, själva gäststammarna, är det så att ni köper in dem eller ni har inte någon egen gästkultur som odlar här? Eller?
Jo, vi skördar ju gästen då, men vi skördar den bara till en viss gräns och det beror helt på hur vi ligger till egentligen, hur mycket vi har att brygga, hur många gånger vi återanvänder den egentligen eller skördar den då. Så vi köper in, jag vågar faktiskt inte säga hur många gånger vi brygger exakt på en så, men vi köper in en ny gäststam emellanåt om man säger så, och sen så återanvänder vi den så länge det går.
Ja, men det kör så att ni återanvänder för ett antal bryggningar och sen. Det är inte så att ni liksom försöker odla upp en egen gäststam?
Nej, det har vi gjort från början också, med ett par öl faktiskt. Det är ju ett stort meck och den försöker man hålla liv i den, så att den har vi ju nedfryst också då, och väcker upp den.
Så nämner du för specifika öl? Det blir ju ändå ett unikt signum för bryggeriet, för den variationen kommer ju inte finnas någon annanstans. Den är ju ändå härifrån då. Så klart, kan man para ihop det med någon speciell brand eller någon viss produkt så är ju det ganska häftigt. Jag tänkte på just när som du säger att du brygger ett antal gånger och sen så är ju gästen utkänt. Vad gör man med utkänt gäst?
Det går att göra mycket med den också. Vi har ju pratat med, tyvärr nu så slänger man ju mycket bara. Ja, det är alltså man slänger det bara.
Mm.
Men det går ju också att använda lite till djurfoder, marknaden och till jordbruket. Och jag pratade lite med han som tar hand om dravet nu idag. Mm. Han var väl inte så insatt i det, men vi ska kolla på någonting där man inte kan. För det blir ju rätt så mycket också. Det är ju mycket nyttigt för, ja, för de som behöver det, om det är växter eller djur. Eller så. Det är mycket mineraler och sånt i gäst som är bra.
Men ni kör ju rätt mycket olika ölstilar. Jag har haft förmånen att få prova några lager, modern lager och italopils. Så det har varit nejpa och det har varit bitter har det varit, och blond ale. Och salig, inte salig blandning, men rätt så rätt spektra i alla fall.
Ja.
Är det för att det är kul att prova, och prova olika stilar? Liksom, eller vad?
Ja, dels för att det är kul att prova olika stilar. Nu har man ju provat alla stilarna och göra dem. Eller inte alla givetvis, men man har ju provat mycket. Men givetvis så är det för att man vill ha den produkten på hyllan och sälja också.
Mm.
För att vi får ju ha ungefär, får jag säga, 15 produkter på hyllan, beroende lite på när det är på året och så, man kan ha lite så här, säsongsläpp och så också. Och man vill ju gärna ha så många som möjligt. Och man vill gärna ha så många som möjligt som säljer också av dem då. Och det är ju väldigt varierande.
Ja.
Folk överlag så här gillar ju öl, och då gillar de lager. Så är det ju. Däremot så är ju hantverksöl för många av den typen av personer då lite för dyr öl. Och då kanske det är mer åt ale-hållet då, som man säljer mycket av på Systembolaget och så. Så då får man ha en blandning av det man själv vill ha då, givetvis. För jag vill ju bara ha sån öl som jag själv tycker är bra på hyllan. Men vi har ju sålt mycket lager. Alltså, lager går bra för oss. Jag tror nästan det är det som går bäst.
Det är så fortfarande.
Ja, faktiskt. Och jag hör många andra mindre bryggerier eller hantverksbryggerier som säger just det att det går inte att få någon lönsamhet i lager och pilsner. Och så, utan det är Hayes och IPA framförallt och sen 10 år tillbaka i alla fall som gäller. Men jag vet inte, jag tycker att den får inte vara lika dyr än lager, men den är inte lika dyr att göra heller.
Nej.
Så att jag tycker att det funkar bra att sälja lager och så. Och jag tycker det är roligt att brygga lager och pilsner och så också. Så att...
Men det tar tid, såklart.
Ja, det tar ju lite tid, gör det.
Och det är en grej vi har pratat om ganska många gånger, just det där. Många tänker att lager liksom, det är enkel öl, bla bla bla. Samtidigt när man väl gör en lager och den ska bli bra, så är det ju inte en enkel öl på det sättet. Därför att du har ju liksom ingenting att gömma dig bakom.
Nej.
Den är ganska ren i smakerna, enkel i smakerna, och det finns ju inte mycket utrymme för att gå fel där.
Nej.
Medan en humlebomb kan du ju trolla ganska mycket med.
Mm. Ja, så
det finns
det.
Ju mycket olika smaker och vad som ska vara och inte vara. Det finns liksom ingen preferens.
Nej, så är det.
Mycket preferens,
så är det. Ja. Nej, så är det.
Så att visst, på pappret, enkel öl. Men det är ju inte alltid kanske det enklaste att göra på ett bra sätt då.
Nej.
Och sen kontinuiteten då.
Ja.
Att den ska ändå vara likadan hela tiden.
Ja, visst. Det är ju något som...
Tycker de flesta. Så här, så kan man ju tycka vad man vill om det.
Ja, fast jag tycker att man ska försöka ändå sträva efter, eller jag tycker man ska göra det, rättare sagt, att den ska vara lik hela tiden. Sen är det ofta, ska jag säga, när jag gör en öl första gången, som jag ändrar lite till batch 2 av den.
Mm-hmm.
För att det var något som jag tyckte så här, det kunde bli lite annorlunda.
Mm.
Ja, kanske till och med byter ut någon humlesort, eller tar lite mer eller mindre, eller ändra temperaturen under mäskning eller jäsning och så också. Men sen efter gång 2 så brukar det vara exakt samma då.
Mm. Eller att du justerar tillbaka när du tycker att det blev ändå bäst första gången.
Det går inte erkänna.
Det kanske är yrkeshemligheten.
Jag tror faktiskt inte jag har gjort det. Man vill ju tro att man kan manipulera så mycket att det blir bättre. Ja.
Men när du testar fram och sådär, provsmakar du mycket själv? Och jobbar smaker, eller hur?
Rent generellt?
Ja, både liksom, okej, man kan ha mentalbild, jag gillar detta, detta, detta. Men sen när du väl har produkt, är det så att du testar mycket själv? Och har paneler som testar, eller hur jobbar man fram? Liksom?
Jag brukar ha så här, när jag väl har satt fram en öl, då har jag ofta en idé på någon öl som jag gillar, eller någon så här ja, någon stil eller någon specifik öl som jag gillar, som jag försöker komma nära då kanske, eller tar idéer från. Mm. När jag sedan har bryggt den och tror mig ha rätt, så gör jag ingenting med provkranen, om man säger så, tills den är färdig, ölen, och jag har skördat gästen och allt det. Ja, då först provsmakar jag den. Mm. Är det en öl som ska ha klarningsmedel i, så brukar jag provsmaka den innan den har haft klarningsmedel i sig också. Då. Mm. För jag tycker att det blir en annan så här, känsla med, man säger, texturen på drycken och så. Mm. Jag vill smaka den en sån också. Då. Sen brukar jag ju de här ingenjörerna som sitter här i byggnaden också. Då, jag brukar ha dem lite som smakpaneler. Så här, då. Ja, det är jättebra. Alltså, för att det är ju många som är det vanliga människor som inte har ett genuint ölintresse från början i alla fall. Nej. Man försöker ju... Och de är ju bra. De säger vad ni tycker. Så här, jag kan tycka att det här är världens tråkigaste lager, och så tycker de, åh herregud, den var humlig. Och så här. Det är så stort vad man kommer från just då.
Det är perfekt att få liksom en sån neutral smakpanel. Liksom,
ja,
som liksom,
men faktiskt. Ja.
Och i och med att de då blir lite vana att provsmaka och våga kanske säga också vad de tycker och tänker. Men efter ett par gånger kan jag tänka mig. Ja, det är skitkul. Mm. Men ni har ju bryggt en öl till Trollhättan Pride också.
Ja, precis. Som är idag. Det är väl...
Typ nu.
Typ nu, ja. Ja, precis. Det gjorde vi. Jag ska proffsigt nog sätta mig och knyta skor.
Ja, det går så bra så.
Det var också en fråga jag fick av Trollhättan Pride. De har ju tidigare haft, det har ju varit flera Pride-tåg här i stan som många andra städer och i Sverige under många år. Och det här året så ville de ha en egen öl då, som de kunde sälja under med egen etikett på helt enkelt. Och då kom vi överens om vilken typ av öl. Och så gjorde vi många sådana öl. Men så är det framförallt då en restaurang som heter Backstage Rockbar, men Backstage som har på torget nu då, under 3 dagar har det varit till och med, så de har tjuvstartat lite då, som säljer den, och flera andra restauranger runt om i stan som också säljer, men de står ju då centralt då där firandet kommer vara då på Drottningtorget här i stan. Och så säljer den här ölen för 60 kronor vad de tar för den. Och det måste vara Sveriges billigaste hantverk. Så jag är nästan ute på restaurang.
Och krog, ja.
En 33. Och där, efter lite diskussioner då, så gick vi in. För de ville det, Trollhättan Pride, ville skänka en viss mängd till Regnbågsfonden. Mm. Och då sa vi till slut att vi samlar in allting när vi har sålt allting, och så betalar vi in 2 kronor per såld öl då. Sen finns det på fat på Bishop's Arms och så här också.
Men ingen på bolaget?
Utan... den finns som man kan beställa på bolaget också. Så vi har sålt lite grann på privatimport också då. Så nu börjar jag nästan bli orolig att den kommer ta slut innan helgen är slut istället. Men
vad kom in på, vad det var för sorts öl?
Det är en modern lager.
Modern lager.
Ja. Den, jag var själv nere i stan, jag och min fru igår, och drack ett par öl. Och det var så här, man såg många, det, man är ju varm alltså, när man ser sånt. Ja. Det så är det något speciellt att köpa sin egen öl på Systembolaget och se andra drickare, panta sin egen burk, hela det här. Men just att se när det är en sån specifik sak då, som finns väldigt delade åsikter om, som Pride vara eller inte vara, konstigt nog. Så man blir glad av att se folk sitta runt omkring. De kunde lika gärna köpt en makrolager.
Precis.
Och så har de köpt den här då istället. Ja, det är...
Men det är ju alltid kul att kunna säga att det man gör ändå har en impact.
Ja.
Och det vet man ju, oftast är det så, men oftast är det så långt till konsumenten, du ser inte.
Ja,
du ändå kan uppleva det ihop med konsumenterna i någon form av gemenskap. Ja, visst. Det var ju coolt.
Ja, jättekul alltså. Det...
Men nu ska jag säga, vad hade vi i kokeriet då? Ska vi gå upp och kolla på det?
Ja, det kan vi göra. Absolut.
Men nu har ju förflyttat oss upp till er smakbar här uppe. Provsmakningsbar. Riktigt trevligt och skönt att sitta lite grann också.
Ja.
Och här står ju alla gamla öl, eller på att säga.
Ja, men... det är nog medparten av dem faktiskt, skulle jag tro.
Och de här gamla flaskorna som ni hade tidigare också.
Ja. Då har vi gjort lite sådana här alltså samarbeten med beställningar från företag egentligen. Det är som ju går på privatimport.
Din farsas gamla bolag där jobbar jag hemma. Assembly.
Ja. Så det är, ja.
Ja. Det var inte hans bolag. Men...
Alltså, sånt gör vi ju rätt mycket också. Då. Tyvärr så är det många av företagen som kommer på det en vecka innan vi ska ha sommarfesten att vi skulle ha en egen öl.
Ja.
Så ibland så har jag faktiskt till och med försökt förutspå det och trycker upp ett gäng burkar då, utan etiketter om frågan kommer. Så någon gång har vi haft tur då att haft ett hundratal burkar eller ett par hundra och så här som...
Perfekt.
Någon beställer så får ju bara skynda få fram etiketter helt enkelt.
Men då blir det att de får köpa det via privatimport på något sätt?
Ja.
Om det inte är folköl eller alkoholfritt?
Ja, precis. Ja. Men det är ju vanligast det är ju privatimportet.
Ja.
Och det är ju jättesmidigt. Systembolaget är ju kanon på det sättet verkligen.
Hur funkar egentligen privatimport? Jag har aldrig provat det där och har ingen kunskap om hur det funkar.
Man gör ju så, man går in då på, man måste ha ett inlogg på Systembolaget som alla över 20 år borde ha.
Ja,
och så går man in på deras sida och så längst ner så står det tror jag privatimport på en flik på det. Klicka på den och så fyller man då i ett litet formulär så, där man säger vad man är ute efter. Och i många fall då så är det någon som vet, till exempel som i det här Pride-öl-fallet då, så vet de att ölen finns. Och då frågar de ju, jag tror man i en rullmeny får välja ett bryggeri först.
Okay.
Och det väljer man då, Ruckel Brewing i vårat fall.
Ah.
Och så ställer man frågan till Systembolaget, för det är ju alltid de som måste vara mellanhand när det gäller alkohol till privatpersoner. Så här, finns det exempelvis... Noab lager på 30 liter fat. Ställer de frågan till oss, Systembolaget. Har ni det? Svarar vi tillbaka. Ja, det har vi. Och då får de som kund beställer från början. Så här, ja, den finns. Och så sköts affären sen när vi får ett leveransdatum. Och det går alltså på några dagar bara hela det här. Så,
okay.
Så kan vi köra dit ett fat då, eller vad det nu än gäller. Och så får de hämta ut det sen i
systemet då.
Ja.
Att Systembolaget alltid är puben eller mellanhanden.
Ja.
Men kan man även göra som du sa, skulle jag kunna komma och säga att vi har ett event. Jag vill ha 100 burkar av Noab lager. Fast jag vill jobba fram en etikett.
Ja.
Det betyder att då behöver du och jag prata direkt då.
Ja.
Men det är så att man även kan få den kontakten.
Ja, visst. Det är inga konstigheter, för att allt det som sker, det får vi ju... Det blir ju väldigt mycket dyrare etikett. Vi brukar, jag tror att vårt minimibeställningsantal på etiketter är 7000 etiketter.
Oj.
För att få vettigt pris på etiketterna.
Mm.
Och tar du bara 100 så blir det ju väldigt mycket dyrare.
Mm.
Men det är inte sjukt dyrt ändå. Det
blir... Jag vill bara prata med bara så man ska få en uppfattning då. Att du säger, det är värt, så vad kostar en etikett då, en etikett, när du köper upp dem?
Jag tror att det ligger på ungefär 50 öre per etikett nu, och den typen som vi använder då.
Om jag skulle komma här och säga att jag vill ha 100 då, vad skulle den kosta då?
Vi brukar säga att det är någonstans vi lägger på 4-5 kronor på per burk då. För att det blir en annan hantering. Vi får ju som byta etikett mitt i, eller ta upp burkar igen som vi har haft utan etikett. Köra ut det, för frakten och allting där får vi ju räkna med i idag, så vi får köra till Systembolaget och så. Men någonstans 4-5 kronor per burk extra.
Så jag säger, om jag tar ett exempel Noab lager som exempel, jag kommer inte ihåg, du sa den 23,90.
Jag tror jag har 5 den kostar.
Och sen så säger jag att jag vill branda den här själv och så kommer jag fram till någonting och så säger att jag köper 200 då.
Mm.
Då pratar vi kanske att det skulle gå på en 30 spänn burken då.
Ja, någonstans där.
För att få en helt brandad produkt då.
Ja. Och det vi har gjort så lite som 100 eller 200 kanske som minst då, till något mindre företag som har någon sommarfest eller någonting. Det är ju jättekul att ha på en fest så att vi har vår egen öl. Det blir ju speciellt. Då,
så att, så räknar du upp en sommarfärd och vara också. Men vi köper in några 100 öl och så pratar vi nu. Det kanske är en tusenlapp, säger vi då, för att få den brandad med vad du nu vill ha den.
Ja.
Det låter ju min värld överkommet i alla fall, till att få någonting som ändå är lite unikt och speciellt. Då.
Ja, visst. Den skulle starta nu då.
Ja.
Men du såg att ni hade alkoholfri öl också.
Ja.
Hur gör ni den?
Den gör vi på det sättet att vi använder dem mycket omältat för att inte kunna, eller för att inte få ut socker till alkoholen, enkelt talat då. Mäskar väldigt hög temperatur, använder en jäst som man vet är dålig på att göra alkohol. Allt där som talar emot egentligen att göra bra öl kan man säga. Det är väldigt mycket mäckigare att göra alkoholfri öl. Det är det.
Men det är ingen efterprocess utan man försöker ändå kontrollera processen så att du håller ner alkoholen.
Nej, utan man får ju mäta väldigt, det är väldigt noggrann mätning helt enkelt.
För att kunna det är inte så att du gör något, behöver göra någonting efteråt för att få sänka ytterligare, utan du försöker ändå se till att processen är så naturlig som möjligt för att du ska få en produkt som i det här fallet är inom 0,5% då. Och omältat för egentligen då att inte få fäskbar socker, men du vill ändå ha kvar maltkaraktären.
Precis.
Det finns många lite olika metoder och vissa försöker hålla på det här lite småhemligt har man sett också. Att man labbar på olika sätt för att hitta metoder för att ändå försöka få en öl som upplevs som the real deal. Då, fast ändå utan
det här, och jag tycker det är väldigt svårt att komma ner. Jag tycker att den här är så här bra törstsläckare. Om jag skulle vara tvungen att köra bil exempelvis och vill dricka en öl på restaurang. Men jag tycker inte att den kan ersätta en stark öl på något sätt. Det tycker jag inte. Men folk vill ju av flera olika anledningar inte dricka alkohol. Och då tycker jag det är väldigt, väldigt bra att restauranger har något som ser ut som. Det står inte alkoholfri öl stort på den. Eller du behöver inte dricka cola med is när alla andra dricker Aperol Spritz eller vad det nu är. Så därför tycker jag det är bra att det finns. Så kanske man kan gå lite under radarn med varför man inte just den dagen vill dricka alkohol exempelvis. Eller att man bara vill köra bil eller bara inte dricka alkohol.
Nej, jag tycker tyvärr ofta när man frågar ut att de kan ha bra vin, okej öl, men alkoholfri öl har de nästan bara makro.
Nej, så är det ju.
Det tycker jag är lite tråkigt då.
Den här finns ju på rätt så många ställen runt om restauranger så i Trollhättan just då. Vi har fått lite frågor på den för vi har gjort några olika också då.
Okay.
Faktum var att den första eller andra jag gjorde så var det ett annat bryggeri som frågade just hur vi hade gjort. Och de har släppt en alkoholfri.
Vad kul.
Som är bra. Den är riktigt bra. Ja.
Du pratade där om att du mäskade på ganska hög temperatur. Ungefär en bit över 70.
75, 78. Grader och så jättehög temperatur som man...
Det tänker jag mest för att utvinna lite mer komplexare sockerarter.
Precis.
Och få lite mer munkänsla.
Precis.
Och mer jag känner också att det finns ju en humlig karaktär i den. Den har ju lite bäska ändå. Och tänker jag, det är också ett sätt för att liksom försöka fylla upp kanske det du tappar i kroppen av malten och alkoholen.
För jag tycker, det ska jag villigt erkänna att jag kan bli mycket bättre på att göra alkoholfri öl. Men jag tycker ändå så här att det är ett bra sätt att väga upp det med bra humlesorter och få någonting som ändå är en så här, bra törstsläckare och, så här, och även en matdryck eller måltidsdryck och så. Men jag hade ju gladeligen gjort en öl som var exakt som en stark öl som var alkoholfri, men det kommer inte gå.
Nej.
Det så är det ju. Alkohol är, det är en bra smakförstärkare på många sätt.
Alltså.
Och sen som man pratar mycket om att jag menar, det är också en del av processen. Jag menar, jäsprocessen i sig ger ju också en karaktär till ölen som är en effekt av att du spjälkar socker till alkohol och kolsyra. Att det är klart att det finns ju många komponenter som bygger en öl. Den är ju komplex i sin karaktär och det går inte bara att byta ut.
Nej.
Det du skulle kanske göra, vet att vissa jobbar vi kanske lite med det är att man jobbar med filtrering av alkohol på väldigt, väldigt låg nivå. Men det är ju ganska dyr apparatur så att där får du ha ganska stort bryggeri och ganska stor produktion för att det överhuvudtaget ska funka.
Precis.
Men då kan du ändå liksom kanske brygga en öl. Som du brukar bygga öl och sen så kör du igenom den i en ganska finmaskig filtreringsprocess där du mer och mer avskiljer alkohol under produkten.
Men det är ju sagt, det är dyr och utrymmeskrävande utrustning och det är inte aktuellt att börja med. Men stora bryggerier gör ju givetvis så ofta, skulle jag gissa. Ja. Men det är ju jättesvårt alltså just det här, så när jag hällde upp det sista, det blir ju jättemycket sådana här fällningar.
Ja, det, ja.
Vet du, man står, den står i tank. Du får den inte att sedimentera sig. Du kan alltså, höja och sänka temperaturen och hålla på. Sen förpackar den. Ja. Då väljer den att sedimentera sig.
Är det sediment du får här?
Ja, det är nog blandat med mycket humlerester. Tror jag. Att det, är så här, det vill liksom inte sjunka riktigt. Det är jättesvårt. Alltså.
Är det för att det är så låg viskositet i vätskan?
Jag tror det.
Det skiljer, ja.
Just där när man sätter igång jäsningen så är det i vanliga fall så har du sett, för att göra det visuellt för lyssnare då, 10 cm från jäststart till jäststopp. Så nu ska allting det göras på kanske en halv centimeter. Mm. Alltså det går så otroligt fort och på den tiden ska vi jäsa ju för kolsyran och så också, att alltså försöka binda kolsyran i vätskan. Men det första vill man alltid jäsa i atmosfärstryck bara för att inte, ja, för att jästen ska må bra bland annat. Nu går allt enormt fort. Allt ska, det ska jäsa alkohol, den lilla som nu blir, och det ska bli kolsyra och allting på en väldigt, väldigt kort tid. Då. Så att det är svårt. Den är svår. Jag har inte knäckt koden riktigt än. Men...
Nej, men det är kul för det är nu... ökar ju jättemycket på Systembolaget också, deras alkoholfria
försäljning. Ja, den här har vi inte på Systembolaget. Nej, faktiskt. Då.
Det är svårt verkligen att komma in med sina alkoholfria. Alldeles nyligen har ju Oppegård och Poppels kommit in, men det är inte så himla många hantverksbryggerier
som finns. Det finns några egentligen stycken, men... så är det ju Galaxy Mosaic. Är det,
Galaxy Mosaic.
Egentligen så är det ju alkoholfritt enligt svensk lag nu då, upp till 2,25% tror jag. Men alkoholhalten hos Systembolaget för alkoholfritt är upp till 0,5.
Okay.
Så därför är det ju mycket så här mycket svårare. Vi måste ju hålla det under 0,5 på Systembolaget till exempel. Då.
Om du säljer till exempel affär då, eller restaurang, så skulle du kunna gå upp till 2,25.
Ja visst, och då behöver du inte skriva 0,5 på burken. Du kan skriva alkoholfri bara. Så är det.
Men vad tror du, hade det ändrat förutsättningarna?
Det hade det säkert gjort. Men jag vill inte heller göra det, för att det känns som att skriver alkoholfri så tror folk att det är alkoholfritt. Mm. Och du kan ju dricka hur mycket som helst av något som är 0,5 givetvis. Men om du då skulle hålla dig lite på det så är du... mindre mängd du kan dricka. Sen finns det ju vissa så här, jag tror väl mest att det är så här, per religiös övertygelse som inte vill dricka någonting som det har varit alkohol i ens. Att det som strider mot deras tro och så. Mm. Och då är det dumt att skriva alkoholfri kanske, och så är det ändå lite alkohol i. Mm. Så därför har jag valt det.
Men jag tänker när man själv var liten och drack vanlig cider, alltså hemma vid matbordet när man var liten, den var väl typ 2%. En vanlig herrjunga eller vad det är i den. Det tänker man aldrig på typ alkohol i den.
Nej. Men det är ju väldigt, väldigt lite, men det är klart för ett barn med
barn att isa ett par flaskor. Liksom, fast inte en och en halv liter när man var liten kanske.
Nej.
Var sjubbe kanske. Ja. Vad, men så har ni folköl också?
Ja, det är ju en
lilla Nohab.
Lilla Nohab, ja. Den var ju ett sätt egentligen för att kunna sälja öl direkt här från bryggeriet.
Ja.
Vi får ju servera då provsmakningsglas 15 centiliter. Men vi kunde inte sälja en burk med någonting då, annat än alkoholfritt och folköl. Då. Så det var ju ett sätt att få hit folk egentligen och köpa folköl och ta med sig härifrån.
Och göra lite, det är lite PR för bryggeriet såklart.
Precis, det är det. Och då gjorde vi något så här som jag kände att det som, ja, våran populäraste öl är ju och har varit Moab som starköl då. Och då tänkte jag att då är det väl det folk
vill ha som folköl med.
Vill ha som folköl. Den här är, det är lite mer eller det är lite omältat i den också då, för att få lite mer kropp och så här. Men ändå 3,5 är ganska bra alkoholhalt så att den, ja, jag tycker den gör sig bra som folköl också. Den är nästan oförändrat recept förutom då maltnotan är mindre givetvis än i Noab då, som är 5,2.
Och där ser man ju skillnaden på hur den Noaben i tank såg ut visuellt.
Precis.
Och det är så här den ser ut sen när den är klarnad.
Så här ser den ut, ja. Det är det ju så som sagt, gubbarna som gillar öl vill att den öl ska se ut. Den ska vara.
Vi känner ju igen aromen.
Klar.
Otroligt tydligt.
Ja.
Ja, precis. Den här.
Och den är populär. Den säljer vi mycket av. Alltså, både lite ICA-butiker och
ja, ja.
Mm. Runt omkring.
Det är
och
den där aromen som får den här. Du får maltarom,
men den är frisk,
den är
tycker jag.
Den är frisk, den är
djup. Inte så här maltkvalmighet på något sätt, utan helt andra delen på skalan på något sätt. Tycker man känner igen den doften lite grann också i eran poppylager. Lite åt det hållet också, lite den friska. Nu är den ju kanske torrhumlad och så också då. Men
ja, den är ju lätt torrhumlad. Den har ju bara simkohumle i sig, poppy. Mm. Mm. Men den är ju lätt torrhumlad också då. Men den har ju också i lite melanoidinmalt då, fast Simpsons, utan den heter Imperial, deras med.
Deras ja, väldigt take. Bra, väldigt trevligt för att vara folk. Så jag höll på att säga, men så kan man inte uttrycka sig. Pratar vi lite om igår?
Jo, det kan man.
Jag jämför ju alltid med alternativet då, den, i det här fallet en starköl.
Ja.
Alltså, det blir ju lite skevt om man ska göra det hela tiden.
Ja.
Kan man ju inte egentligen uppskatta produkten som den är, som den tänkt att vara.
Nej, precis.
Den ska ju vara inom det aspektet, den ska vara på det här sättet. Du kan ju inte jämföra den mot något annat.
Nej.
Det blir inte rättvist heller. Nej.
Väldigt få, om vi inte hade haft den här lagstadgade alkoholhalten på 3,5 eller max 3,5%, så hade vi inte haft några 3,5%iga öl, gissar jag. Utan man får ju se det då till att det här kan du köpa som när du har fyllt 18 i en vanlig matbutik. Mm.
Vi testar ju med våras en ganska mycket brittisk ale. Och de ligger ju lite lägre. Medan vi hade ju många där som låg på en 3-6, 3-7, 8, 4, 3, 4, 4. Men inte så mycket starkare. Men de är ju ändå väldigt, väldigt, väldigt smakrika.
Ja.
För att ändå hålla så pass låg alkohol. Därför man jobbar ju med andra komponenter.
Ja, visst.
Och man behöver vara lite mer på tårna, man behöver komponera det lite bättre. Ja. Att slipa på receptet. Men du kan ju åstadkomma väldigt schyssta öl, de behöver inte vara starka för det. Definitivt inte. Så är det trevligt att dricka då, för du kan ju smaka på lite olika.
Precis.
Mm.
Men den här tyckte jag var trevlig.
Ja, väldigt trevligt.
Ja, det är kul.
Men, också en liten försör i den, tycker jag. Lite citrus-touch.
Ja.
Får du?
Ja.
Helmalt, som du sa, den är frisk och fräsch. Den blir inte så tung och damm.
Nej, inte alls.
Det har ju hänt flera gånger. Ni har sett utanför en parkering. Jag vet inte om det står några husbilar här nu. Men
ja, det var en som var på väg ner här.
Ja, okej. Okay. För det är ju varje morgon så här år så står det ju ett gäng nya husbilar här. När de då kommer på, mycket är det ju tyskar och danskar och holländare lite så. Kommer de på att det ligger ett bryggeri där, så kommer de inte och så frågar om man kan köpa öl. Så ibland så förklarar jag då hela det här med folköl och så, men alltid har ju inte tid. Då kommer jag ju ner med gummihandskar och stövlar och så säger ni kan få köpa öl. Och då är det ju folkölen att få köpa, så köper de två kanske. Och sen kommer de jätteofta tillbaka istället och köper så här, kan man köpa mer? Man kan köpa ett flak. Köper man ett flak och ta med sig istället då.
Mm.
Så att många tror vi när vi testar så här, vi får se vad det är för något i det här konstiga stenrucklet som ligger där. Ja. Men många köper mer då, alltså tar med sig, och det är klart det är perfekt att ha med sig husbilen. Ja, de åker faktiskt runt och står på såna här ställen där det inte finns i närheten av så här mycket civilisation som det ändå är här då. Så har de ett flak öl med sig.
Jag har ju fattat att den här går hem, för att så den springer inte iväg, alltså den är ju ändå ganska stil.
Ja.
Men den är fortfarande uppfattad som en lager.
Mm.
Men du har ju, jag tror det är malten till den där och kroppen som gör att den ändå sticker ut, den annorlunda. Den blir lite mjuk, lite krämigare, tycker jag. Och det kan jag tänka mig att det är bra, liksom, ett bra steg från att få kanske från när man brukar dricka, ja, så de provar något annat. Och då får den en upplevelse och någonting mer. Ja. Men det behåller mycket av de här grundkraven i någon dubbelsmatta, ja, som kanske önskar ha en klassisk krav.
Det märker man ju just, tack förresten för de fina orden. Det märker man ju på de här ställena som vi har ju på en krog här inne i stan. Jag säger vad den heter, men jag vet inte om man vågar göra det egentligen. Men John Scotts, och det är ju en kedja egentligen. Där har vi en fast kran inne hos dem. Där de har just Noab Lager, starkölsversionen. Och de har ju, de ägs ju av Kopparberg, så de har ju Sofiero som sin stora stark. Och sen har de väl några andra sorter också. Så. Men där, de få gångerna ska jag säga, som jag läser på Antept, när man ser att någon har druckit den här, då, så är det ju så här, vissa jämförelser som görs. Då. Tog först en stor stark och sen tog den här. Och då är det ju så här, kanske folk som gillar egentligen en stor stark. Och så dricker den här och märker att det här är ju också en stor stark. Men den har något mer, att den har det här. Det är lite fylligare, lite mer smak. Att de märker så här, jag gillar annan öl än bara det här. Som industribryggda lagern då. Och det här är ju en industribryggd lager som inte är gjord på en industri. Det är ju som den typen av ingredienser. Det är liksom malt, humle, vatten, jäst. Det är inte konstigt, men det blir ju en annan sak när den är opasteuriserad, ofiltrerad. Gjord på hantverksvis då. Det
är det vi pratar om ganska ofta. Och vi som är intresserade av detta och lite rörig och sådär. Någon gång har man ju också upplevt den här awakeningen. Då, och så här, upptäcka att det finns någonting annat.
Ja.
Och ibland känner man att det vill man ju också dela med sig av. Och det är därför man själv kanske håller på mycket. Ja. Att man vill just komma och ge andra den här möjligheten att testa ett alternativ.
Ja.
Sen så kanske inte alla gillar det, men fine liksom. Men har du inte testat det och kanske inte upplevt det, då kan man tycka att det är ju tråkigt då.
Ja,
men det har ju gett kanske andra mycket.
Ja.
Nya intryck och nya upplevelser.
Ja.
Så en del av det man själv känner ibland är att man vill liksom på något sätt sprida det här. Därför att fler ska få uppleva möjligheten att testa nya saker. Och våga testa nya saker.
Ja.
Sen så vill man ju inte gå bananas eller nörda ner sig totalt i det. Men det är lätt gjort om man har insett att det finns en enorm komplexitet och mycket kul också.
Ja.
Det är ju inte alla.
Nej.
Nej, så är det ju. Alltså, man ser ju till Systembolagets försäljning att det, nu vet inte jag exakt procent, men det är någonstans där 95% någonting, är ju försäljningen av de här tre stora jättarna.
Mm.
Och sen är det 350-400 andra småbryggerier då, som delar på resten av procenten. Mm. Och det talar ju för vad gemene man vill dricka egentligen. Men fler och fler hittar ju ändå så här att det finns något annat kul än bara en öl.
Mm. Ja, det
gör man ju. Man kan ju förstå ibland att det kan vara kanske en kostnadsfråga också.
Absolut.
Men visst, men du vill köpa många då.
Du vill köpa 24.
Men väl en då, eller ta två något annat. Ja. Så köper du resten, det man brukar göra.
Ja.
Men ändå liksom ha två stycken och göra någonting speciellt med dem då.
Ja.
Testa eller... Alltså kanske många kanske inte bryr sig uppenbarligen. 95% kanske inte bryr sig.
Nej,
vad vet jag. Men just det här, visst det är dyrare. Men det behöver inte ersätta allt.
Nej.
Kan man prova någonting?
Ja. Prova någonting.
Ja.
Och se vad du tycker.
Ja.
Men gjorde svensken det så skulle de svenska hantverksbryggerierna må mycket bättre.
Absolut.
Kan man lugnt säga.
Så är det.
Men vi pratar om det. Vi har pratat med en del. För många har det ju varit en lite tuff höst. Och en liten tuff vår och sådär. Hur har ni... lyckas navigera kostnadsträsket?
Vi har ju haft lite tur så här att vi bytte ju lite leverantörer av råvaror strax innan det började gå upp. Så att första stora inköpet vi gjorde, framförallt på malt då, det köpte vi ju innan det gick upp. Sen andra direkt efter det, då hade det ju gått upp. Men då var vi uppe på ungefär det priset som vi hade haft innan då. Sen har vi smugit upp lite till och så att vi fick det lite förskjutet och inte, vi gick ner lite grann det första då i inköpspris helt enkelt till oss. Så det gick ju bra av den anledningen då att vi sköt lite på det och hade inte riktigt den stora uppgången i pris då. för oss direkt. Sen har vi, eftersom vi är relativt nya och har försökt att växla upp då, särskilt i och med att vi kastade ut flaskmaskinen och köpte en burkmaskin, eller egentligen från början med Canon då, att vi började köra mer på burk. Så har vi släppt mycket nya sorter, så att vi har ökat ganska mycket i försäljning då under den här tiden som annars hade varit väldigt svår. Och det är man ju väldigt tacksam för, att folk har börjat hitta oss då och köpa och fortsätta handla av oss och så.
Ja, det är inte bara en one-off man testar.
Nej, precis. Utan vi ser att så här, det går stadigt uppåt. Och det har ju hjälpt oss under den tiden. För annars hade det ju varit, det har ju varit svårt för oss med. Vi har gjort många tunga investeringar med nya tankar och ny burkmaskin och allt det här.
Ja.
Det har ju varit tufft, men man försöker ju samtidigt att hitta andra sätt att spara på. Och ett sätt att spara pengar, det var just burkar. Burkar är, framförallt så är burkar bättre för miljön, så är det är bättre för ölen. Vi får ut mer öl ur en tank gentemot flaskmaskinen. Det går åt max 2 personer istället för som tidigare max 5 för att hantera maskinen bara. Och det är mycket köra öl upp och ner här också, så att det tar ju mycket. Nu kan vi packa dubbelt så mycket öl på en pall. Vi behöver inte ha någon som hanterar logistiken. Nej. På samma sätt.
Det är många bäckar små liksom, på något
precis.
Sätt.
Mm. Det är hälften så mycket utrymme det tar som för att lagra det och så. Så att,
Men hur ser det ut på den lokala? Är ni ensamma mikrobryggare här i regionen?
På Systembolaget Syller så är vi ju det i Trollhättan. Sen finns ju ett bryggeri i Lilla Edet också då. Ska jag stänga av så jag slutar knäppa, tror du?
Men lite stund ska vi väl ändå.
Ja.
Så vi ska avsluta. Ja.
Men sen finns det ett par små då som är lokalt ute på restauranger och så också. Två små bryggerier. Får jag namnge dem eller?
Ja, absolut. Ja.
Sjuntals bryggeri är ett. Som väl har lite öl ut på restauranger och så. Och så finns det ett som heter Sjökullen som ligger också precis utanför. Små orterna utanför Trollhättan precis då. De har också lite på restauranger. Jag tror även att de finns på beställningssortiment på Systembolagen. Mm.
Fast det är ändå det som har störst volym av.
Ja, jag vet inte hur stora grejer de har riktigt, men det är kanske, jag vågar inte säga riktigt vad de har för utrustning och så, men
ja, men Micke på Ruckel Brewing, tack så mycket för att vi fick komma hit och ta upp otroligt mycket av din tid faktiskt blev det.
Ja, det blev det. Tack själva, det var jättekul att vara här.
Riktigt, riktigt roligt, så att tusen tack.
Ja, ha det gött.
Samma.
Hej då.
Hej.